Podplay. Det är en varm vinterdag i det lilla samhället Emory i Texas. Den 4 januari 1989. På en gård strax utanför byn bor 4-åriga April Tucker tillsammans med sin mamma Debbie, styvpappa John, stora syster Amy och familjens 2 hundar. Klockan har slagit 12 och det har blivit dags för lunch. Och Debbie ropar efter sin dotter April. De 2 första gångerna svarar April, men inte den tredje. Mamma Debbie ropar och ropar, men får inget svar. Och börjar undra vad dottern har tagit vägen. Plötsligt kommer styvpappan John rusande mot huset och håller något i famnen. Mamma Debbie ser först inte vad eller vem det är. Men sen inser hon. Det är April. Hon är naken, har sår och blåmärken över hela kroppen och blöder kraftigt från sitt högra ben där hon har ett stort gapande sår. Som att en stor bit av låret har blivit avslitet. Du lyssnar på Felaktigt dömd, om fallet Debbie Loveless. Om en familj som slog sönder på värsta tänkbara sätt. Jag heter Hilda Hense. Mamma Debbie och styvpappan John springer in i huset med den lilla flickan och ringer efter en ambulans. Debbie är hysterisk och förfäras när hon ser sin dotters sargade ben och att hon är svart och blå på kroppen. Medan ambulansen är på väg försöker John, som har sjukvårdsutbildning, göra allt han kan för att rädda sin styvdotter. En artär i låret har blivit avskuren och April har förlorat mycket blod. Debbie försöker stoppa blödningarna med en handduk, men tiden är knapp och risken att hon ska förblöda är stor. Efter några minuter landar en ambulanshelikopter på gården och sjukvårdare tar med sig April till akuten i en närliggande stad. Läkarna försöker att operera henne och lappa ihop såren, men det är för sent. April Tucker avlider på operationsbordet, bara 4 år gammal. I ett första förhör med polisen berättar styvpappa John att han hittade den svårt skadade April naken under ett träd. Att hon var nästan avsvimmad av smärta och blodförlust, men att hon ändå lyckades få ur sig 3 ord. Hundarna gjorde det. John förklarar att hon sen upprepade den frasen 3 gånger innan hon svimmade. Det skulle bli hennes sista ord i livet. Polisen bestämmer snabbt att man ska göra en obduktion på flickan. Under obduktionen upptäcker rättsläkaren långa vertikala märken och små sticksår över hela Aprils kropp. Något som läkaren anser är tecken på övergrepp och misshandel. Inte sådana sår man får av en hundattack. Han anser inte heller att Aprils stora sår på högra låret kan vara orsakat av en hund. Eftersom det inte finns några ojämna kanter i såret, vilket annars brukar finnas vid djurbett. I det här fallet är såret nästan kliniskt skuret. Rättsläkaren slår fast att det måste ha gjorts med en kniv och att April hade blivit mördad. Frågan är, av vem? Vi hör Victoria Rinkos, researcher för Felaktigt dömd.
Paret Debbie och John hamnar nu mitt i en fullskalig mordutredning. Polisen kommer till gården och vänder upp och ner i princip på hela deras hem. De letar efter spår i ladan, på tomten, och de hittar spår av lilla flickan Aprils blod på ett par staketstolpar och även på några löv. Däremot ser de inga tecken på en hundattack. De vet att det fanns tre hundar på gården när April dog. Två var familjens egna och den tredje tillhörde en granne. Men ingen av hundarna har någonsin visat tecken tidigare på att vara våldsamma.
I huset hittar polisen också flera föremål som de menar är okulta och intressanta för utredningen. Bland annat tarotkort, altarljus och böcker om häxkonst och mörk magi. En av polisens teorier blir nu att såret på Aprils ben kan vara del av en sektliknande offerritual. De tar med sig de okulta föremålen till polisstationen för att undersöka dem vidare. Polisen tar också med sig en locktång som de tror kan ha orsakat blåmärkena och små kartnålar och häftstift som de misstänker ligger bakom de små sticksåren på Aprils kropp. Polisen förhör paret och grillar dem med frågor i flera timmar. De vill bland annat veta var kniven är. Alltså den kniv som polisen och rättsläkaren tror ligger bakom det stora såret på Aprils lår. Men John och Debbie nekar starkt till att de ska ha mördat sin dotter. Polisen tar med sig Johns jaktkniv till labbet för att undersöka den. Och resultatet är inte direkt positivt för paret Loveless Miller. Kriminalteknikernas analys visar att det finns spår av blod på Johns jaktkniv. Polisen anser att detta räcker som bevis och griper Debbie Tucker Loveless och John Miller för mordet på 4-åriga dottern April Tucker. Det nu häktade paret får göra ett lögndetektortest. Debbie blir godkänd, men inte John, vilket gör polisen ännu mer övertygad om att han är skyldig. Debbie kan inte förstå hur han inte kunde klara testet. Hon har aldrig sett några tecken på våldsamhet hos John och menar att han är den bästa styvpappan hennes barn någonsin kunde ha. Något är fel. Men om det är John som ljuger eller om testet hade fel kan hon inte säga. Hon förstår inte hur det kunde bli så här med tanke på hur annorlunda allt var när det började.
Ja. Innan vi går vidare med berättelsen så ska vi backa bandet lite och lära känna vår huvudperson bättre. Så Debbie Tucker Loveless föds 1957 och växer upp i östra Texas. Av personerna i hennes närhet så beskrivs hon som en lugn, tillbakadragen kvinna som lever ett ganska enkelt liv. Och vi vet inte supermycket om hennes bakgrund, förutom att någon gång i slutet av 70-talet så träffar hon en man som hon gifter sig med och får barn. 1981 kommer första dottern, Amy, och 3 år senare kommer lilla systern April. Det här äktenskapet blir dock inte långvarigt och paret går skilda vägar i mitten av 80-talet. En kort tid därefter träffar Debbie dock en ny man genom några gemensamma vänner. Han heter John Miller och är 11 år äldre. Han är skild sedan tidigare och arbetar inom byggbranschen. John beskrivs som lite blyg och socialt klumpig, men snäll.
Debbie och John fattar snabbt tycke för varandra. Och 1988 flyttar Debbie och döttrarna in hos honom i byn Emory. Trots att familjen har det knapert ekonomiskt så tycker de om att åka och hitta på aktiviteter tillsammans och försöka göra roliga saker. Barnen får alltid följa med och John skapar ett starkt band till sina styvdöttrar. Debbie, John och barnen flyttar sedan till en liten gård några kilometer utanför byn. Marken de äger är 2 hektar, alltså ungefär lika stort som 3-4 fotbollsplaner. Här lever de ett enkelt och till synes lyckligt familjeliv, där både barnen och hundarna kan springa fritt i den vackra naturen. Men nu är det lyckliga familjelivet ett minne blott. När paret Loveless Miller står som huvudmisstänkta i en mordutredning och ska ställas inför rätta.
Thank you.
I slutet av oktober 1989, 9 månader efter Aprils död, har det blivit dags för Debbie och Johns rättegång. Åklagaren inleder med att porträttera John som den aggressiva styvpappan som tappade humöret och misshandlade 4-åriga April till döds. Debbie i sin tur porträtteras som den kuvade hustrun som är för rädd för sin man för att stoppa honom. Juryn får se bilder på April Tuckers kropp med omfattande rivsår och blåmärken samt det stora såret på hennes högra lår. Åklagaren hävdar alltså att April hade blivit misshandlad till döds av sina föräldrar. Sedan har det blivit dags för åklagarens nyckelvittne att ta plats i rättssalen. Det är rättsläkaren som utförde obduktionen på April och som konstaterade att skadorna inte såg ut att komma från en hundattack. Hans utlåtande är fortfarande detsamma. Enligt honom finns det inga fysiska tecken på att April ska ha dött av en hundattack och att såret på låret snarare såg ut att ha orsakats av en kniv. Eftersom Debbie och John har ont om pengar så har de inte råd att själva anlita några advokater utan blir istället tilldelade 2 av rätten. Dessa advokater har oftast begränsade resurser och arbetar med mycket små medel. Det är till exempel därför som ingen av advokaterna vill eller vågar driva hundattacken som en alternativ dödsorsak. Ingen av obduktionsbilderna som försvaret fått ta del av visar några tecken på djurbett eller tassavtryck. Och de har heller inte möjlighet att ta in en egen rättsmedicinsk expert. Utan en egen expert eller egna bevis så anser advokaterna att det blir svårt att på ett trovärdigt sätt argumentera för att Aprils dödsorsak skulle vara en hundattack. Med andra ord så presenteras aldrig den här teorin för juryn.
Ja, så trots att teorin om hundattacken aldrig presenterades för juryn så fortsätter advokaterna verkligen att kämpa för att försvara paret. Johns advokat till exempel ber om mer tid för att kunna förhöra åklagarens vittnen och han ber också om mer pengar för att kunna ta in en egen rättsmedicinsk expert. Domaren i fallet nekar dock båda de här förfrågningarna och advokaterna fortsätter att jobba i stark motvind.
Försvaret kallar bara in 2 vittnen. Den ena är Johns exfru som bor i Kentucky. Och den andra är en labbanalytiker som är utsedd av staten att vittna. Analytikern vittnar om att det inte var människoblod på Johns jaktkniv som polisen hade konfiskerat. Och att det inte fanns något blod på varken locktången, kartnålarna eller häftstiften. Alltså de föremål som polisen ansåg var misstänksamma och som man hade tagit med sig från brottsplatsen. Men trots att detta talar för John och Debbies oskuld så ser det mörkt ut. Försvaret arbetar som sagt med väldigt begränsade resurser. När det har blivit dags för slutplädering medger en av försvarsadvokaterna att April har blivit mördad. Han kan inte säga av vem, men att det måste vara någon annan än Debbie och John som har gjort det. Efter bara några timmars överläggning så har juryn fattat sitt beslut. De anser att Debbie och John är skyldiga till mordet på 4-åriga dottern April Tucker. Ett par dagar senare, den 5 november 1989, så kommer domen. 32-åriga Debbie Loveless och 43-åriga John Miller döms till livstidsfängelse för mord. Efter domen hamnar Debbie och John i varsitt fängelse på olika håll i Texas. Första gången John hör ljudet av ståldörren som stängs igen bakom honom när han kliver in i sin cell får det nackhåret att resa sig. Det är ett ljud han aldrig kommer att glömma. Debbie berättar i efterhand att allt hon såg när hon blundade var Aprils sargade döda kropp och att hon inte kunde sova på flera dagar.
Nu sitter paret alltså fängslade, men redan innan det hade John börjat ta upp kampen för deras frihet. Han försöker febrilt att överklaga domen och skriver mängder av brev till olika myndigheter, guvernörer, kongressledamöter och advokater. Debbie å andra sidan har nästan tappat hoppet helt. Hon kan inte se att den här situationen ska vända och dessutom är hon orolig för sin andra dotter, 8-åriga Amy, som har hamnat på fosterhem. Men trots att det inte ser ljust ut för paret så tappar John inte hoppet. Han är fast besluten om att hitta någon som kan hjälpa dem.
Året är nu 1991. Ungefär 2 år har gått sedan Debbie Loveless och John Miller dömdes till livstidsfängelse för mordet på Debbies 4-åriga dotter April. Nästan lika lång tid har det också gått sedan John överklagade deras dom. Men nu verkar det som att vinden kanske börjar vända när en ny spelare ger sig in i matchen. Den erfarna advokaten Robert Ardis. Han blir den som ska ta sig an parets överklagan och gå igenom fallet på nytt och kontrollera om allt verkligen gick rätt till under mordutredningen och rättegången 1989. Medan Robert Ardis sitter och går igenom bevismaterialet så hittar han bland annat en låda. En låda som innehåller hundratals bilder på 4-åriga April Tuckers skador. De flesta av bilderna är tagna från obduktionen och visades upp för juryn under rättegången. Men där finns också bilder som är tagna innan obduktionen, från när April kom in på akuten. Dessa bilder hade inte visats upp för juryn i rättssalen och inte heller för Debbies och Johns advokater. När Robert analyserar och jämför de olika bilduppsättningarna gör han en häpnadsväckande upptäckt. Aprils stora bensår ser annorlunda ut på bilderna från akuten.
På de här bilderna så noterar advokaten Robert Ardis bland annat märken som ser ut som att de är formade som tand- och tassavtryck. Och det här gör att han blir mer och mer övertygad om att det faktiskt kan vara en hundattack som ligger bakom Aprils död. Han skickar då över de här fotorna till ett gäng olika oberoende rättsmedicinska experter och veterinärer. Och efter att de har gått igenom bilderna så säger de alla samma sak. Det råder inga tvivel om att 4-åriga April har blivit attackerad av hundar. En av experterna säger att djurbett är extra svåra att identifiera eftersom det ofta inte ser ut som bitskador för att djuren sliter av köttet snarare än biter.
Men om det nu var hundar som orsakade Aprils skador, hur kommer det sig då att rättsläkaren inte såg några tecken på det under obduktionen? Anledningen blir nu tydlig för advokat Robert Ardis. Såret på Aprils ben såg annorlunda ut på obduktionen eftersom det hade blivit rengjort och trimmat med en skalpell av läkarna på akuten när de försökte operera April och rädda hennes liv. Det var därför rättsläkaren uteslöt en hundattack. Eftersom läkarna på akuten hade tagit bort spåren av hundarna från Aprils kropp på operationsbordet. Roberts rättsmedicinska experter noterar också att många av rivmärkena på Aprils rygg består av 4 parallella linjer. Linjer som motsvarar de 4 klor som finns på en hundtass. Mellan 1991 och 1992 fortsätter advokaten Robert Ardis att arbeta med Debbie och Johns fall och överklagan. Efter att ha spenderat över 3 år i fängelse finns det till slut forensiska bevis som stärker parets oskuld. I sin undersökning hittar Robert också ett gammalt vittnesmål från en socialarbetare. En kvinna som hade besökt Loveless Miller-familjen efter Aprils död och som aldrig sett tecken på barnmisshandel. Istället hade hon sett hundarna bete sig aggressivt och dessutom attackera folk. Hon hade vid flera tillfällen uppmanat att ta tand- och kloavtryck från hundarna, men detta gjordes aldrig. Kvinnan blev heller aldrig kallad till förhör vid rättegången 1989. Beväpnad med sina nya bevis så begär advokaten Robert Ardis att man ska hålla en ny rättegång. Han anser att Debbie och John inte fick en rättvis sådan och att hjälpen de fick av sina advokater var otillräcklig. Något Johns gamla advokat håller med om. Men innan man kan hålla en ny rättegång så måste man göra en så kallad bevisförhandling.
En bevisförhandling liknar en rättegång på så sätt att man presenterar sina bevis för en domare och håller vittnesförhör. Men skillnaden är att det inte finns någon jury som ska vara med och döma. I början av 1993 så hålls en 4 dagar lång sån här bevisförhandling i domstolen i Smith County, Texas. Där går advokaten Robert Ardis igenom sina nya bevis för domaren och vad han har kommit fram till under arbetet med fallet. Han hävdar bland annat att åklagaren vid första rättegången undanhållit viktiga bevis som hade kunnat hjälpa paret.
De undanhållna bevisen Robert pratar om är de foton på Aprils sår som togs på akuten. De foton som skildes åt från de som togs vid obduktionen och som juryn aldrig fick se vid den första rättegången. Dessutom hade försvaret inte tillräckliga resurser och blev inte tilldelat tillräckligt stöd för att anlita egna experter och analytiker. Advokat Robert Ardis argumenterar för att detta gjorde Debbie och Johns rättegång orättvis. Han presenterar också de nya rättsexperternas utlåtanden om Aprils skador. Att de alla var överens om att hon hade blivit attackerad av familjens hundar. Och att det var det som ledde till hennes död. Tre månader senare, i april 1993, har domaren fattat sitt beslut. Han håller med Robert Ardis och beviljar paret Loveless Miller en ny rättegång. Detta innebär i praktiken att de gamla domarna ogiltigt förklaras och att åklagarsidan nu står inför 2 val. Att antingen väcka åtal mot paret på nytt och genomföra en ny juryprocess eller lägga ner åtalet helt. Så även om Debbie och John inte längre är dömda för mord så finns det fortfarande en risk att de kan bli åtalade för samma brott igen. Månaderna går och paret väntar och väntar på åklagarens beslut. I december 1993, dagen före julafton, så sker en ny vändning i fallet. Debbie och John släpps fria från fängelset mot borgen, dock fortfarande i väntan på åklagarens beslut. Efter 4 år bakom galler kan de till slut andas fri luft igen. Men trots att de är ute på andra sidan så kan Debbie och John inte slappna av helt. Beslutet om en ny rättegång och osäkerheten kring vad som ska hända efter den finns alltid någonstans i bakhuvudet. Men de behöver dock inte vänta särskilt länge till. 6 månader efter att de kom ut ur fängelset så har åklagaren slutligen fattat sitt beslut. I maj 1994 meddelar han att man kommer att lägga ner åtalet helt och att det inte blir någon ny rättegång. Fem år har gått sedan 4-åriga dottern Aprils tragiska död och familjens liv vändes upp och ner för alltid. Men nu till slut är mamma Debbie och styvpappa John äntligen helt fria. Trots att tiden bakom galler är över har stressen och de psykiska påfrestningarna av att sitta i fängelse satt sina spår på Debbie och John. Inte minst när det gäller deras kärlek till varandra. Strax efter att de har blivit frisläppta så väljer paret att separera. De har varit ifrån varandra i över 5 år och haft svårt att hålla relationen vid liv. John säger att även om han nu är fri så är hans liv förstört. Att han har förlorat hela sin familj och måste börja om från ruta 1 igen. Debbie sörjer också den förlorade relationen och säger att hon inte kan släppa den juridiska orättvisa som hon och John fick utstå under så många år. Att de blev dömda för ett brott de inte hade begått. Idag finns det väldigt lite information om vad som hände med Debbie Loveless och John Miller efter fängelset. Paret valde som sagt att gå skilda vägar och har sedan dess hållit en väldigt låg profil. Aprils stora syster Amy bodde på fosterhem och släktingar medan mamma Debbie och styvpappa John satt fängslade. Men om hon någonsin återförenades med sin mamma och vad hon gör idag kan vi bara spekulera kring. Det vi vet är att år 2001 startade Debbie och John en civilrättslig process där de stämde flera lokala myndigheter i Texas. Det slutade med en förlikning, men exakt hur mycket pengar de fick är idag okänt. Allt vi vet är att de förlorade sitt barn och att såret efter det aldrig läkt. År 2025, när det här avsnittet produceras, skulle April fyllt 41 år. Du har lyssnat på Felaktigt dömd med mig, Hilda Hense. Manuset skrevs av Emil Pettersson. Redaktör var Alex Häger och producent var Evelina Färnerud. Felaktigt dömd produceras av Podplay.
En del av